Podplay.
Det är ett forskningsfynd som ger kalla kårar längs ryggraden. Vanliga livsmedel innehåller ett ämne som innebär en ökad risk för cancer, akrylamid.
Det här blir en jättenyhet. Och det är Margareta Törnqvist och hennes kollegers forskning som allt bygger på. Hon borde känna sig nöjd. Men samtidigt som medierna larmar står hon vid sidan om och undrar: vad är det här? Och hur kunde det bli så galet?
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Jag heter Margareta Törnqvist.
Margareta Törnqvist blir civilingenjör 1978. Men istället för att gå till industrin väljer hon att stanna på Stockholms universitet. Hon doktorerar 1989 med en avhandling om cancerrisker och stadsluft.
2002 så jobbade jag på den institutionen för miljökemi. Lektor var jag då. Och hade en forskargrupp som studerade carcinogena ämnen framförallt och metoder för att påvisa dem i människans blod.
Ja, och redan här är vi i kärnan av Margareta Törnqvists forskning. Hur man kan visa på farliga, ibland dödliga, ämnen i kroppen. 1997 hamnar hon första gången mitt i en stor nyhetshändelse. När tunneln under Hallandsåsen ska byggas är det hon som tar prover på arbetarna. För de riskerar att ha skadats av närgiftet akrylamid som släppts ut i vattnet där de jobbat.
Hur skulle du förklara vad akrylamid är för den som har noll förkunskaper?
Det är en liten, ganska liten molekyl och den är reaktiv. Och just det där att den är reaktiv, det vet man då, det kan ha neurotoxiska effekter. Sen så i kroppen så omsätts den också. Kroppen tar hand om olika ämnen och omsätter dem, metaboliserar dem. Och då kan det bildas en annan molekyl som också är reaktiv och som reagerar med arvsanlagen också, DNA. Och reagerar med DNA, då kan det ha genotoxiska effekter, som vi säger att det kan ha i längden som kan ge cancer.
Cancer, ett av de ord som skrämmer mest. Och om man får i sig akrylamid över en längre period kan det bli farligt. Nyheten om Hallandsåsen blir en mediestorm 1997. Att naturen kan förstöras, vanliga arbetare riskerar att få nervskador av sitt jobb i tunneln och djur tvingas till nödslakt, ja, det är något som upprör många.
Det var en väldig uppvaktning. Jag kommer ihåg att någon gång när jag gick från labb så stod det också journalister utanför och frågade då när jag kom ut och efter mig. Ja, men hon har redan gått hem. Så.
Ja, det var smart.
Ja, lite sådär. Man fick vara lite lurig faktiskt. Är man den som håller i så kan man inte svara upp mot media. Det går inte.
Nej.
När man har något som är allvarligt att ta hand om.
Margareta har en expertroll i frågan och är inte själv villebråd. Men redan här kan hon på nära håll se hur det kan bli när stressade reportrar jagar nyheter i ett läge där intresset är stort, men kunskapen om vad som har hänt är låg.
Åren går och svenskarna glömmer bort akrylamid. En liten komplicerad molekyl, det är inte lätt att sätta sig in i. Men under tiden upptäcker Margareta Törnqvist och hennes kollegor att vi människor har akrylamid i kroppen även utan att ha exponerats för det. Hur har det gått till? Kan det rent av finnas akrylamid i det vi stoppar i oss? De börjar studera akrylamid i mat. Särskilt Margareta Törnqvists doktorand Eden Tareke.
Eden, hon tittade på eller mätte i blod på råttor som fick stekt råttfoder och jämförde med råttor som hade fått normalt råttfoder. Och såg då höga halter av den här produkten av akrylamid i blodet. Och så gjorde vi analyser tillsammans med ett annat labb på råttfodret också och tittade på akrylamid.
Stekt foder. Kan det vara så att när vi hettar upp maten så blir giftet en risk för oss? År 2000 vill en amerikansk vetenskaplig tidskrift att Margareta ska skriva en artikel om sina resultat. Någonting som många forskare drömmer om. Men Margareta tackar nej.
Det där kändes ju redan då kontroversiellt, så jag tänkte nej, inget sånt. det tills vi vet mer.
Vad är det som gör sen att du informerar Livsmedelsverket 2001?
Vi visste ju lite mer då. Vi hade redan på känn då att akrylamid finns liksom i flera matvaror. Jag tyckte jag måste informera Livsmedelsverket vad vi hade, ja, hur det såg ut. Man var verkligen involverad när det gällde akrylamidfrågan.
Ja, Margareta berättar för Livsmedelsverket om forskningsfynden. Våren 2001 skrivs det också en artikel i den lilla tidningen Vår föda. Några större medier plockar upp det som ny teknik. Och kvällstidningen Expressen skriver en notis. Större genomslag än så blir det inte. Men sen fortsätter ju forskningen.
Mm. Så här var det, att redan när vi hittade i det här som publicerades i Vår föda, att det fanns i hamburgare, så tyckte vi att det var lite besvärligt. Hur ska man göra med en sånt fynd?
Som forskare förväntas Margareta Törnqvist dela med sig av sitt arbete till allmänheten. Samverkansuppgiften, som det heter i lagen. Inte så konstigt, eftersom hennes lön ju betalas med skattepengar. Och det finns ju andra bra skäl att berätta om akrylamid i mat. Folk behöver veta. Men Margareta står nu inför ett dilemma. Att gå ut med det hon vet kan också skrämma upp människor i onödan. Särskilt som det ännu inte finns någon lösning på det här problemet.
Och jag vet att med en annan doktorand försökte komma på sätt att förhindra bildningen och sådär. Och det har man ju inte gjort än. Men nej, lite sådana där tankar hade vi. Vi ville liksom ha lösningen på det innan vi publicerade. Det hittas jättehöga halter i chips och så. Gruppen försökte få ihop till en publikation då. Och det var ju 2002 måste det vara. Och Livsmedelsverket började ju trycka på. Mm. Verkligen trycka på.
Ja, det blir såklart pressat. För varje dag man inte berättar sätter ju svenskarna i sig ännu mer chips.
Ja, jag förstod att det där här i längden borde ge mera uppmärksamhet eller mera frågor än vad Hallandsåsen hade gjort. Och jag tänkte, ja, men vi orkar inte, det är inte våran business. Vi kan inte, och då är det ju framförallt jag då som ska svara på det. Det går inte. Det är en myndighetssak att ta hand om de frågorna.
April 2002. Det börjar brännas. Och det är klart att Margareta har rätt. En forskare kan inte ta ansvar för hur allmänheten ska varnas och rådges om mat. Men hennes arbetsgivare, Stockholms universitet, ligger också på.
SU ville att det här skulle gå ut till vetenskapsjournalister. Och Livsmedelsverket var ju mer angelägna om att det skulle gå ut allmänt. För de såg det som viktigast att informera allmänheten.
Jag får ju intrycket här när jag läser att det är bråttom. Mm. Men varför är det bråttom?
Det är ju för att det börjar läcka.
När forskare ska nå ut med sitt arbete så är det inte Aftonbladet som de ringer. Då vill de istället skriva en artikel i en vetenskaplig tidskrift. Helst en prestigefylld sådan, internationell, där andra forskare också faktagranskar resultaten innan det trycks. Det är också den väg som Margareta Törnqvist och hennes kollegor på institutionen för miljökemi väljer. Den 21 april 2002 får de grönt ljus från Journal of Agriculture and Food Chemistry. Det är en söndag. Och redan den kommande onsdagen den 23 april ska texten publiceras.
Samtidigt kallas det till en presskonferens i Stockholm. För nu måste också medborgarna få veta att vissa livsmedel innehåller höga halter av akrylamid. Men att förklara komplicerad forskning på ett lättbegripligt sätt innebär en stor utmaning. Hur mycket pratar ni om liksom det pedagogiska här?
Ja, vad vi gjorde, vi skrev innan. Mm. Och som vi tittade på pressrelease. Mm. Så, det gjorde vi som skulle gå ut. Och jag hade då viss erfarenhet från Hallandsåsen och hur vi skulle skriva lite så här. För det är så svårt med om man börjar prata om cancer och cancerrisker. Det är något som är väldigt svårt att ta till sig. Sen, jag var ju så upptagen ända in till natten innan med tidskriften. Vi satt 12, jag och det var väl jag, det var någon till 12 och över 12 någon kväll och för att få iväg dem där, och det var så bråttom.
Ett dygn före presskonferensen går inbjudan ut. och redan nu knystas det i medierna om hemlighetsmakeri. Det börjar gå rykten om vad det är som ska presenteras egentligen. Livsmedelsverket håller krismöte. ICA får veta att de antagligen kommer få svårare att sälja bröd och chips ett tag framöver.
Men om man ska vara lite hård mot dig nu,
så
här i efterhand, då kan man ju tänka så här. Med all respekt för den vetenskapliga artikeln, nu ska du hålla en presskonferens. I pressreleasen säger ni att det här kommer att ha stor betydelse internationellt. Ni ska prata om mat som alla har ett förhållande till. Ni ska prata om cancerrisker. Och dessutom akrylamid då, som väcker associationer till Hallandsåsen. Borde inte du ha ägnat åtminstone en eller två dagar åt att öva inför presskonferensen, eftersom exakt hur du uttrycker dig är så viktigt?
Ja, det kan man ju tycka, om tiden fanns.
Ja.
Det kan man tycka.
Ett poddtips från Podplay.
Problem alltså. Shit, vad jobbiga de kan vara.
Jag håller med. Alltså. De är verkligen jättejobbiga.
Oh. Oj, oj, oj.
Men som tur är kan ni nu höra vad vi i Ison to be cool hade gjort för att lösa dem. I vår podd Vad med Ison to be cool. Podden där vi frågar varandra vad vi hade gjort i olika svåra situationer.
Vad med Ison to be cool hittar du på Podplay. Ditt hem för poddar.
Onsdagen den 24 april. Och vilka andra är med på presskonferensen?
Det är Leif Busk från Livsmedelsverket och så Lilian Abrahamsson Zetterberg. Säger någonting också, vill jag minnas. Och så var det Åke Bergman som höll i det hela. Det var väl vi tre.
Mm. Det är en nyhet som kan påverka matindustrin i hela världen som Margareta och experterna från Livsmedelsverket ska berätta om. Inte svårt att föreställa sig att livsmedelsjättarna är nervösa. En timme innan hon ska ställa sig på scen får Margareta ett chockbesked. Den amerikanska tidskriften som ska publicera hennes artikel med resultaten vill belägga henne med munkavle. För de vill såklart vara först med nyheten.
Och jaha, vad gör man då? Men man är i sån adrenalin, så det går inte liksom. Nu måste vi göra det här liksom.
Men är det nervositet?
Nej,
eller liksom
jag är ganska cool. Jag är ganska
laddad.
Jag är ganska cool. När det är tillräckligt hysteriskt så går man in i en andra andning faktiskt.
Ja.
Så jag är ganska lugn.
Kommer du ihåg vad som möter er när ni kliver in i det här rummet där presskonferensen ska hållas?
Ja, nej, det var väl mycket, mycket människor.
Minns du vem som inleder?
Det är väl Åke Bergman.
Mm. Och sen så, enligt vad jag har läst, så pratar du ungefär en kvart?
Ja, alldeles för länge har jag förstått.
Ja. Och hur funkar du i sådana sammanhang? Pratar du fritt eller läser du innantill?
Jag hade ju bilder. I vanliga fall när jag har föredrag så har jag ju skrivit ner och så. Det här kände jag ju, skulle väl inte ha pratat så länge, men man fastnar väl i. Jag vet att jag har fått kritik att jag pratar så länge. Ja, egentligen vill jag väl berätta att vi har utvecklat en sån metodologi så vi kan titta på bakgrundsexponering. Jag kommer ju inte ihåg exakt vad jag sa. Men att vi kan upptäcka ämnen som vi är exponerade för, fast vi inte vet, som inte behöver vara yrkesexponering eller någonting sånt. Då har vi i det sammanhanget upptäckt att vi har en bakgrundsexponering av akrylamid. Och så har vi gått vidare och letat källan till det och visat att det bildas under matberedning. Till exempel väldigt mycket i potatisprodukter var det, och kolhydratrika var det som vi trodde då.
Kommer ni ihåg att det här är komplicerat? Det handlar om tröskeldoser, DNA-förändringar och uppmätta halter av akrylamid. Sånt som Margareta Törnqvist kan på sina fem fingrar, men som de flesta av oss inte begriper överhuvudtaget. Akrylamid är dessutom svårt att mäta i blodet eftersom det försvinner snabbt. Det är därför andra ämnen som bildas i kroppen som har mätts. Och så den kanske svåraste frågan. Hur stor är cancerrisken egentligen? För det är ju inte så att en näve extra chips till fredagsmyset leder till svår sjukdom.
Du gick inte ut och sa, sluta äta chips.
Nej, det var Livsmedelsverket som pratar mest om riskerna. Som egentligen var det svåraste. Så att vad som lämnades över till mig, det var egentligen att bry ut mig lite om metodologin och själva upptäckten, sånt som jag då och som jag inte ville skulle glömmas bort.
Det är din roll, men du sitter där på podiet nu tillsammans med Livsmedelsverket och de får frågor om riskerna.
Mm.
Håller du med dem om det de säger?
Ja, man uttryckte sig väl hyfsat försiktigt ändå, tyckte jag, på Livsmedelsverket. Och, fast det är ju knepigt, och kanske hade jag sagt på något annat sätt någonstans. Det är inte omöjligt.
Margareta hör nu toxikologen från Livsmedelsverket få frågan. Vågar du ge dina barn chips? Hennes svar, ja, lite grann.
Vad tänker du när du hör den frågan och det svaret?
Jag förstår det. Jag menar, hela frågan var ju att försöka informera att man ska tänka på det, känna till det, vara lite försiktig. Mm. Om man tillhör känsliga grupper. Och det är väl egentligen så, är det så. Jag tänker ju själv fortfarande så när det gäller potatisprodukter och sånt. Försöka reducera, och jag skulle själv, jag menar, fortfarande tycka att om man är ung, om man är barn, om man väntar barn, så ska man inte äta hur mycket som helst.
Lita på att företagen som levererar fredagsmyset får panik. Telefonen går varm på Estrella och OLV. Men tillbaka till reportens fråga. Vågar du ge barnen chips? Vad hade du svarat om du hade fått den frågan?
Jag skulle säga att man ska vara, ja, reducera intagen, speciellt om man tillhör känsliga grupper och sådär, eller som barn och gravida.
Ser du rubriken då framför dig när du hör det här?
Nej, men jag kommer ihåg precis när hon sa det där. Ja. Det är en av de få sakerna jag kommer ihåg från presskonferensen faktiskt.
Presskonferensen tar slut. Margareta Törnqvist kan ta sig lyxen att byta roll igen. Från expert i medierna till forskare. Och den rollen känner hon sig betydligt mer bekväm i.
Någon succé eller fiasko? Jag tänker, skönt, nu är det över. Nu får jag gå till labb igen och göra det jag ska. Det var nog mera så. Det var vissa svar som jag tänkte på precis efteråt. Men inte så att jag hade så mycket tid att grunna över det. Utan det var nog mera, jag hade mera oro att gå tillbaka till tidskriften eller vad som händer nu.
Men det är långt ifrån över. För nu kommer rubrikerna. Nyheten skär rakt in i veka livet på svenskarna. Äta bör man, annars dör man, heter det ju. Men ska vi dö av att äta nu? Aftonbladet. Allvarliga cancergiftet akrylamid i vanlig mat. Aftonbladet igen. Akrylamid påverkar nervsystemet och arvsmassa. Sveriges Radio Ekot. Nervgiftet akrylamid i chips. P4 Stockholm. Gift i mat kan ge cancer. P4 Halland. Stekt potatis cancerframkallande.
Alltså det är inte bra att det går ut så där i pressen. Så är det ju. Samtidigt är det ju ingenting som är falskt.
Det är förpackningen då?
Ja, det är förpackningen.
Ja.
Och det är det som är så himla svårt när man har kontakten med media, att få det riktigt.
Hon har försökt att berätta tydligt och rakt om sina resultat. Nu ser Margareta det hon uppfattar som förvanskningar och groteska vinklar. Giftet sprids i hela kroppen, skriver Aftonbladet, som kräver att vissa matvaror ska förbjudas.
Det måste vara frustrerande för dig.
Ja, jättefrustrerande.
Att se allting som cirkulerar som inte stämmer, ja. Även när nyanserna är borta.
Ja, och då vet jag att det var ju vissa journalister och andra som inte alls är insatta som att ja, men man kan inte jämföra med råttor, för de fick ju cancer, då hade de fått så höga doser av akrylamid. Då förstår de ju inte.
Margareta Törnqvist har försökt fatta ett bra beslut i ett svårt dilemma. Berätta om risker, men utan att skrämmas för mycket. Problemet är bara att journalister älskar tydlighet betydligt mer än nyanser. Därför får en stor del av rapporteringen skrämmande övertoner.
Ja, skulle man bara vara lugnande, då hade vi överhuvudtaget inte behöva berätta det här.
Nej.
Egentligen så är det så. Vi hade inte behövt gå ut i media, vi hade inte behövt berätta det för allmänheten, ingenting. Men man vill, ja, jag menar, då är det Livsmedelsverkets uppgift, men att man vill ju berätta det här och att man ska tänka på det. Och jag kan ju säga det att jag menar, vi visste ju det egentligen något inte de här högsta halterna, men något år innan vi gick i högpå. Jag började få dåligt samvete för det. Faktiskt, att det inte var helt schysst att hålla på det så länge.
Stormen rullar vidare och går in i metadebatt, alltså det blir nyhet om själva nyheten. Kunde resultaten ha presenterats på något annat sätt? Skulle journalisterna ha varit mer nyanserade? Borde allmänheten ha informerats tidigare? Eller kanske senare? Ja, det här känner man igen från många stora nyhetshändelser.
Jag tycker att det är lite jobbigt. Och sen vänder ju också, det är så mycket kritik ju, naturligtvis. Det var så mycket tokigt som skrevs. Det var inte lönt att gå i svaromål. Eller jag fick ju inte det heller. Jag hade ju munkavle från tidskriften länge.
Margareta Törnqvist är expert inom ett väldigt avgränsat område, men inte inkrökt. Hon är dotter till en bonde och vet mycket väl vad det betyder för matproduktionen om ingen vågar äta bröd eller potatisprodukter längre. Och hon har själv läst larmrubriker som påverkat henne.
Rädslan och oron. Ja. Och så. Och för då hade jag en pappa själv som var sjuk just i cancer. Och då visste jag hur såna här rubriker slog. Och vad otrevligt det var liksom, om man är orolig och får såna här rubriker. Så att jag är fullt medveten om det. Så det hade jag varit medveten om länge. Och liksom att man ville ju inte ha de här rubrikerna. Men hur ska man göra? Man ska ju skriva allt själv då. Ja. För att få det riktigt bra. Det blev många debatter i debatten liksom. Mm. Som inte... Och jag bara la ner. För dels fick jag ju inte uttala mig. Och sen så... Det gick inte som enskild forskare person utan några större resurser gå i svar och mål.
I efterhand har Livsmedelsverket fått hård kritik. Det här kallas ju galna chipslarmet. Mm. Kan du skratta åt det eller tycker du att det är löjligt när du hört talas om det?
Det är så mycket. Jag vet, jag blev kallad för den där chipstjejen. Jag var glad så att jag inte blev kallad chipstanten. Nu är det så. Det är väl inte så konstigt att det kallas så. Fast det, jag menar egentligen så var det inget som var fel i sak. Nej. Och man får vara glad för att det inte var som idag med nätet och så. För jag fick väl min beskärda del ändå lite sådär, skulle jag väl säga. Och jag skulle tänka mig att det skulle varit mycket, mycket värre idag.
På vilket sätt fick du din beskärda del?
Ja, lite något e-mail och anonymt och lite sånt där. Några vetenskapsjournalister som jag tyckte nog kanske, jag kommer inte ihåg vad de sa, men gick lite över gränsen. Jag kommer ihåg en av dem ringde hem till mig på lördagen när jag var jättetrött. Och det är sånt där man lär sig. Man håller stången liksom, håller fasaden i 3 dagar eller något sånt där med oerhört, och så hade jag haft så mycket innan också, men sen någonstans när så ringer en journalist hem är väldigt personlig och liksom hur och sådär, och det man ska aldrig släppa in dem.
Om det inte var det tidigare så blir det nu tydligt för Margareta Törnqvist att mat, det är någonting mycket speciellt för oss. Efter larmet får hon till och med ett handskrivet brev från ett kloster i Spanien. Brevskrivaren undrar hur hon kan kritisera potatis som också är en del av Guds skapelse.
När man är i en sån här mediestorm då, eller så här, det är så mycket som händer. Konstiga saker som man överhuvudtaget aldrig skulle kunna fantisera om. Människor som tar kontakt och vill något, vill dra igång någon verksamhet, patent, grejer hela tiden och människor som falsifierar våra resultat och det är allt möjligt. Och tidskriften, när det här blev sånt här liv, de ville ett tag inte publicera det för att det var så kontroversiellt. Jag vet kollegor från England som det inte fick komma på konferenser om de skulle prata om akrylamid inom branschen för att det var så kontroversiellt. Och redan när det här kom ut så fick jag mejl från USA om du vet, rättsprocesser och advokater som vedrar pengar då. Man ställer upp på konsumentintressen och det var ju väldigt mycket sånt. Så det var ju så mycket pengar i det. Och då tänker man i början lite naivt att ja, men det är väl bra att man skyddar konsumenterna och sånt. Men förstår jag, det är bara pengar. Det är bara pengar det har att göra med. Det är ju advokater och sånt som lever på det.
Hade du räknat med den typen av mejl.
Nej.
Alla hysteriska mediestormar tar slut och övergår i tystnad. Och det gäller även akrylamid. Senare säger Margareta Törnqvist i en intervju i tidningen Dagens Medicin att hon inte är bitter, men besk.
Nej, men jag tyckte vi fick mycket problem genom den här tidskriften. Och det blir ju också ett tryck på gruppen. Jag menar, vi var här i en liten grupp och sådär. Och jag kände mig kanske lite... Jag fick ta mycket av problematiken själv, lite så, med tidskriften. Mm. Och sen så att jag kanske blev ifrågasatt av kollegor och sådär. Jag var ju ensam, inte de närmsta kollegorna, men lite ifrågasatt kände jag mig som forskare.
Med de erfarenheter du har från presskonferensen 2002, har ni då hållit inne, så att säga, med kunskap som annars kanske hade varit intressant, för att du nu är rädd för att det förvrängs i media?
Ja, vid några tillfällen så borde vi kanske ha skickat ut pressrelease. Och sen så är det senare andra projekt som man ska skicka ut pressrelease när doktorander disputerar. Tänkte, nej, vi gör inte det. Vi gör inte det. Det låter det vara.
Men att hon var med och gick ut då, det ångrar hon inte.
Det kunde ha gjorts på ett bättre sätt, ja, naturligtvis.
Hur skulle det ha gjorts det, tror du?
Ja, hade det hängt på oss så hade det blivit en pressrelease. Eller hade tidskriften fått göra det. Men det hade sett annorlunda ut om jag inte haft kontakten med Livsmedelsverket. Men det tyckte jag var min skyldighet. Det kan jag inte komma ifrån.
Idag skrivs inte mycket om akrylamid. EU diskuterar att införa gränsvärden för hur mycket det ska kunna finnas i livsmedel. Och världsnyheten 2002 fick vissa konsekvenser. Dels har det skett en mängd forskningsförsök att genmodifiera potatis. Dels har livsmedelsbranschen gått samman och samarbetar idag för att få ner bildningen av akrylamid.
På ett sätt av vad jag ser idag så skulle man ju ha skyndat på och gjort en publikation. Så bara... Och när vet man tillräckligt? Jag menar, säkert är det 1000 uppsätt om akrylamid vid det här laget, kanske mer. Men man vet ändå inte tillräckligt. Man kan inte säga att det är en si och så stor risk i människa och så. Så när vet man tillräckligt? Jag vet inte. Jag menar, då kan man vänta en generation.
Margareta Törnqvist är idag deltidsarbetande professor. Hon har bland annat tilldelats miljömedicinska priset på 500 000 kronor av Cancer- och allergifonden. Vad är lärdomen för dig?
Ja, många lärdomar och mycket som var liksom också intressant att upptäcka. Jag menar, dels vad fyndet rent vetenskapligt har betytt inom olika vetenskapsfält. Och att det har bidragit till det, det är liksom, det är sånt som är lite kul då. Och sen det här var svårt det med media och att förklara, ja, lite komplexa saker. Och att man gärna gör det så grovt i media och även kollegor. Liksom, alla vill vinna poäng på något sätt, göra det enkelt för sig. Och det är ju så.
2002 fanns inga sociala medier och ingen diskussion om fake news. Vad hade hänt med Margareta Törnqvists larm idag när det finns en hel rörelse som vänder sig mot vetenskapen och istället sprider egna teorier som snabbt får spridning på nätet? Själv är hon övertygad om att det inte hade gjort hennes liv lättare, tvärtom.
För Margareta Törnqvist trivs inte i rampljuset, inte ens i mer sansade sammanhang än det om akrylamid. Och det har faktiskt varit ett dilemma för henne genom hela yrkeslivet. För forskning kräver pengar. Och det blir betydligt lättare att hitta finansiering om man är känd.
Forskare idag, liksom, det är ju så jätteviktigt att gå ut i media. Jag gillar inte det. Jag har ju egentligen inte varit med förtjust i det. Och sen så ska man vara god vän med media. Det är så man säger. Jag har inte ansträngt mig på den punkten, men kanske borde ha ansträngt mig. Det är inte så okomplicerat, men det är ju, ligger ju i tiden. Alla ska ju putta ut pressrelease så fort de har någonting och för avhandlingar och allting. Och vilken press det blir. Jag visste ju, eller press på en forskargrupp sådär. Och att jag tycker många i det här med att man ska informera har en ganska naiv inställning att det ska gå så lätt och så.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu.